Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hello, kids, och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Vi har två nya $5-pattar denna vecka. Det rör sig dels om signaturen Martin och dels om min fina kompis Per Hultman Boye. Tack snälla, snälla ni. Frågorna deras kommer att komma inom kort. Vill du som lyssnar också ha en stående fråga i podden och i samma trollslag stötta projektet ekonomiskt? Ja, men då surfar du in på patreon.com och söker där på Mina vännerboken. Gå gärna med i Mina vännerboken eftersnack på Facebook också, och varför inte slänga in ett betyg på iTunes. I november så ska undertecknad ut på stand-up-turné. Jajamän. Det är jag, Marcus Tapper, Jonte Tengvall och Karako. Det vankas också således stand-up och musik. För evigt heter turnén. Biljetter finns på biletto.com. Ni hör ju själva, inte missa va? Nu ska jag sluta hova och konstatera att det blir drömgäst idag med. Är det min stora höst? Eller vad är det här? Väldigt rolig, väldigt trevlig, en smula neurotisk. Årets manliga komiker så sent som för 2 år sedan. Och vråla aktuell med pågående turnén Scener ur ett äktenskap. Inte missa. Tack till Martin Sonneby för lån av AMK Studio också, såklart. Men nu ska vi ta varandra i handen och tillsammans vandra i vänskapens allé på vänskapens viadukt. Därför att det är två av mina favoritord. 106 sidan i Mina vännerboken, Messiah Hallberg. Hjärtligt tack för att du tog dig tid.
Ja, det var mitt nöje. Kul att vara här.
Ska vara no offense, men maken till svårbokad.
Jag jobbar på, det är min nya image, jag försöker vara svårbokad, ja. till podcast.
Det går jättebra.
Ja, tack så mycket. Nej, men det har ju varit lite till, jag sänder ju sån här morgonradio nu varje dag. Ja. Och då blir man så trött av det, så då försöker jag gå hem och försöka hinna med någon kanske tupplur innan sen jag måste gå och hämta barn och sånt där. Och sen så jobbar jag ju ute på turné, så jobbar jag kvällar och så, jag vet inte, det har varit en intensiv höst. Och då försöker jag beta av, om jag gör någon sån här, till exempel gästa din fina podcast, försöker jag liksom få in det på en dag när jag är lite ute på stan och gör grejer.
Ja, ja, ja.
Men de dagarna har du varit upptagen och så har det varit, ja, skitsamma. Nu är jag här.
Ja. Liten, du nämnde morgonradion här.
Ja.
Ungefär, vad gör det med en människa att dränera på social energi så mycket varje dag?
Ja, exakt. Det är ju intressant. Nu är det ju en väldigt kul sammansättning. Det är jag, Adam Alsing och Klara Doktor som sänder då på Energy varje morgon. Mm. Så nu är det ganska roligt, tänker jag, för att det är kreativt, ganska kul miljö.
Ja.
Vi var ju en annan sammansättning tidigare och men det är någonting, jag är ganska så här, jag brukar inte vara ute och socialisera så mycket. Så det är ganska jobbigt att stå varje morgon och försöka hålla upp någon slags energi.
Ja, just det.
Så efter det ser min hjärna ganska stekt så.
Ja.
Så då behöver jag gå hem och kanske sova i 2 timmar.
Just det.
Morgonradio och generellt sett är ju gjort för folk som är lite mer, som går igång på socialt samkväm. Det är inte riktigt min stil på något sätt.
Mingelfrassar.
Nej, ja precis. Eller folk som bara inte tycker att det är ett ansträngning att föra en konversation.
Ja, just det. Sådär. Och du är inte alls det då?
Nej, jag är inte det riktigt. Alltså jag kan, nej, för man måste, och du kan inte bara sitta och vara tråkig, du måste vara lite på.
Ja.
Du måste vara liksom lite högoktanig.
Ja.
Och det tar lite på krafterna.
Men det är ju som att en dagslända jobbar natt.
Mm.
Alltså jag förstår att du som gjord för det på andra sätt. Ja. Men jag menar bara, hur mår du då?
Ja, nej, men det är okej. Okay. Det är rätt roligt faktiskt. Jag tycker jag har inte haft heller liksom en fast inkomst på typ 12 år eller någonting. Så det tycker jag är trevligt.
Är det lönespäss och grejer?
Ja, alltså det är i alla fall sett som in tror jag den 25 varje månad. Ja,
trevligt.
Ja, det är väldigt trevligt. Så att det har ju, alltså hela mina barns uppväxt har ju varit så här. Ja, vi får se om pappa får, när han får lön nästa gång.
Om det blir jul, ja, eller om det blir ramadan
ja,
i år.
Ja.
Hur går turnén?
Jättebra. Jag är ju ute på en Sverige-turné nu då hela hösten och gått väldigt bra. Men det blir också bättre och bättre hela tiden. Jag lägger ju alltid Stockholmsgiggen sist. Mm. Så man liksom jobbar sig mot perfektion.
Ja, är det festen i ditt huvud?
Ja.
Jag förstår.
Ja.
Och Gävle är mer...
Ja, det är uppvärmning. Nej, men de blir bra också. Men jag menar, även om man gör så här provföreställningar i någon källare innan,
uh-huh,
så är det svårt att jämställa det med liksom en full teater.
Uh-huh.
Alltså det går, och sen, du vet, du står på så här Big Ben och testar lite längre sjok mitt emellan några sköna killar som gör sina bästa 5 minuter penisvitsar. Det blir svårt att riktigt jämföra vad som flyger och inte. Så, där. Så att det blir, även om det då inte är provföreställningar per se, när man börjar turnén så blir det lite så ändå. Då var det lite så här, okej, okay, det här blev lite tjatigt eller det här var lite långt till den här. Alltså, så att man jobbar sig fram mot någon slags final.
Men det blir bäst i slutet. Alltså.
Mm.
Det är ju ironiskt att man lägger av då.
Ja, jag vet. Jag vet.
Får man inte sug på en vända till då?
Jo, kanske. Fast förra gången jag gjorde det, min förra turné, så filmade jag av den då och så blev jag väldigt nöjd med den inspelningen. Och då kände man... Då hade jag några gig kvar ändå efter sen säsongen efter. Och då började jag så här, ska jag göra den här skiten igen? Man känner sig ganska klar i huvudet. Så man,
just det.
Men nej, men det blir bra. Det blir kul. Det har blivit liksom, det har varit den mest, säger ju alla komiker alltid när de åker ut. Men det, jag har aldrig varit så privat så där på scen. Så det har varit ganska, jag pratade lite om min pappa som inte lever längre. Och sånt där. Mm. Annat kul. Humorstoff. Och min relation. Ja, men det är ganska tom. Vissa kvällar har jag gjort 2 shower på en kväll. Och det har varit ganska jobbigt. För den andra showen, då är man liksom ganska också stekt i huvudet.
Men blir det, om man tar då... Generellt pratar om att man lämnar ut sig själv.
Mm.
Blir det liksom... Trubbas man av... Var det värst första gången?
Mm, jag minns första gången som jag drog ett skämt som bottnade i mig själv. Från början var jag ju också då en... När jag började för 10 år sedan var jag ju som en steka karaktär.
Mm.
Så det var ju väldigt lätt att avfärda. Om jag bombade någon gång så var det ju... Då skrattade de ju... Då valde de ju att tycka illa om min karaktär och inte mig. Så. Men så minns jag första gången som jag stod på... Jag tror att det var Big Ben eller någonting. Och stod och pratade om typ min relation eller någonting sånt. Och folk inte skrattade. Och då gjorde det ännu mer ont. För att det var ju som att man hade liksom både blottlagt sig och blivit illa omtyckt.
Ja.
Så det var så att...
Men var du också van vid den skölden kanske?
Ja,
också?
Exakt. Exakt.
Men det där är intressant för att... alltså så här, ingen jämförelse... Men det mest lyssnande avsnittet på den här podden var när Henrik Nyblom var med. Och gjorde en Messiah Hallbergs brat-karaktär. Okay. I det att vi fejkade att han hade blivit nazist. Och klippte på alla skratt.
Yeah.
Och alla gick på det.
Ja.
Men var ambitionen när du gick in med den karaktären att folk skulle tro att det var du, eller?
Ja. Det var ju... outtalat var det ju... Eller jag gjorde ju alla intervjuer i karaktär och sådär. Ja. Jag kom ju från en wrestling-bakgrund, amerikansk wrestling, där back in the day så var ju alla då karaktärerna full time. Alltså om du var i en fade med någon så kunde du inte resa tillsammans. Alltså det var ju bröder som hade blivit ovän då i storyn.
Uh-huh.
Fick ju inte umgås. De fick ju fira jul på olika håll för att folk inte skulle kunna... Vänta, jag såg de här 2 tillsammans. Inte de fiender. Och det är allt fascinerat mig. Eller som du vet Eminem när han kom. Att man visste inte så här, är han galen på riktigt?
Uh-huh, just det.
Har han mördat sin exfru eller uh-huh inte? Är det bara en gimmick? Så ville jag göra det. Men sen kom jag på ganska snabbt att folk gick på det här så mycket och trodde att det blev liksom som ett hinder också. Och folk kom fram till min tjej och sa, hur fan kan du vara ihop med det där aset?
Ja, vad sa gamla dagisfröknar?
Ja.
Alltså, jag tänker alltid så, vad ska folk tro?
Ja, verkligen. Precis. Och när jag lyssnade på en hel del gammalt material då, som jag gjorde som karaktären, så tänkte jag så här, okej, det hade jag kanske inte kunnat... Jag ska inte säga att jag inte förstår varför jag drog skämten, för det är roliga skämt. Uh-huh. Men jag kanske hade svår... Alltså då tror jag förklarar allt med så här, fan, det där kan man ta. Alltså, jag behövde inget motiv snarare än att folk skrattade.
Ja, just det.
Nu vill jag i alla fall kunna motivera skämt. Alltså de får gärna vara smaklösa och slå neråt. Så. Men om jag skrattar åt någon i rullstol så vill jag i alla fall kunna motivera varför jag skrattar åt. Förstår du vad jag menar? Snarare än då att man bara kunde peka på någon i rullstol och säga han har inga ben. Är ni med mig?
Är det kul på ettet också?
Jo, jag vet. Jag vet. Men det var lättare att göra när man på sätt kunde alltid gömma sig bakom att nej, men det där är ju inte jag som talar, det är min karaktär.
Precis.
Så.
Men din karaktär var inte självuppfyllande på något sätt?
Hur menar du?
Nej, att du började hata rullstolsburen.
Jaha, nej, det var inte. Däremot så har jag alltid haft någon slags liten elitistisk tanke, men den har ju aldrig baserat sig i någon slags klassförakt. Jag har ju, alltså, mitt förakt mot människor generellt sett är ju oavsett klass eller etnicitet. Det är mer att jag stör mig på folk.
Ja.
Det har aldrig varit så att jag har suttit på Östermalm och sett ner på folk som har röstat på vänstern.
Nej, liksom. Nej. Så. Men får du ryggduggar av brats som inte har läst filter?
Ja. Jättemycket. Jättemycket. Det var ju också en anledning till att jag var tvungen att lägga ner karaktären. Till slut satt det så mycket folk. Och det är ganska intressant, man kan höra det ganska mycket. Jag vet, jag lyssnade på en intervju med han Anthony Jeselnik i USA och Sarah Silverman och många sådana här som gjorde lite det här av en karaktär i början. Mm. Att de hörde skratt i publiken som de tyckte till slut blev lite obehagliga. För att det var folk som
visst är cool grejen liksom.
Ja, folk satt där och liksom, äntligen är det någon som säger sådär. Och det blir ju, jag vet inte varför man tycker att det är obehagligt, men det är för, jag tror att det är för att man i sitt eget huvud är fullt medveten om gränsdragningarna och man tänker så här, det här är ju en rolig satir över den här typen av människor. Men när den där, när det missförstås och bara blir att man skojar om folk i rullstol och folk i publiken sitter och tänker, haha, fan vad skönt, äntligen någon som ger sig på dem där. Då blir det på något sätt någonting annat. Så att jag fick ju ganska mycket, och sen fick jag också väldigt mycket arga mejl från högerfolk efter min förra turné. När jag då även skojade om moderater och
att de var besvikna liksom.
De var besvikna, hade liksom svikit laget. Det var som en Olof Palme-typ som hade, jag pratade om tiggeriförbudet, vilken idiotisk idé det var. Hur fan, vad menar du? Vill du ha en tiggare? Vill du ha tiggare? Vad är det du säger? Så att det var intressant. De är ombytliga, de där högermänniskorna.
De är det. Men skrattar du hela vägen till banken eller tänker du, jag tar filter varje år tills de fattar?
Jag vet, men till slut så måste man väl göra någonting som man själv tycker är, jag tror det är svårt att tänka på var pengarna finns och sådär, utan man får nog bara göra det man själv tycker är tillfredsställande.
Ja. Men just den första turnén när de ändå kanske var en större del av publiken än vad de är nu, var det svårt att bara så här, en tredjedel av er skulle jag se gärna inte kom för ni skrattar för hårt.
Jo, men hela den turnén handlar ju ganska mycket om just det där missförståndet och att folk, att jag kunde åka till vilken liksom norrländsk by som helst och satt en liten kille i vit kostym med backslick i ett gäng med såna flanellskjortor. Och han tittade på mig som att pappa var i stan, du vet. Han kom fram efter. Åh, det är ingen som förstår mig i den här byn, men du är här. Jag har också kissat på en hemlös. Mamma, det är ju ett skämt, ett freak. Det var inte något uppmanat det går att göra.
Det är som hiphop-publiken på Sebastiaks nya kristna föreläsningar. Besviken ska bli.
Ja, jag vet. Men sen är det också intressant, för det var någon som skrev till mig efter min förra show, någon sån högertomt som skrev så här: ja, nu har jag lyssnat på Messias nya show. Det var som att höra Stefan Löfven sommartala eller någonting. Och det är intressant, för den showen börjar med att jag driver med profeten Mohammed, och efter 5 minuter så kissar jag på en hemlös. Så att man kan ju tycka att de är lite, det finns en viss, man hör bara vad man vill höra. Och det är så segmenterat idag, samhället, det är liksom så olika politiska läger. Så att man plockar med sig exakt, det spelar liksom ingen roll om man skojar om det. Om man sen 10 minuter senare driver med moderater, då är det fan! Så att det,
eller så visste den här personen mer om Stefan Löfven än vad du och jag vet.
Ja, så kan det vara. Ja, visst. Det är intressant. Det kanske är så han håller sina tal. Börjar med profeten Mohammed, sen går vidare.
Lite kiss
på Nebulas.
Det här är affärsidén med podden min. Mm. Att vi ska bli kompisar.
Ja, vad härligt.
En fågel viskade att, men, eller så här, är du lättflörtad på kompismarknaden?
Jag tänkte på det faktiskt häromdagen nu när jag skulle hit. Att jag tror att jag har, förutom familj, vänner, parförhållande och sånt där. För de kan man inte riktigt räkna. Man kan inte räkna sina barn som vänner väl. De är lite köpta.
Står det lite oavsett om det är pengar inblandat.
Nej, men då har jag kanske säg 3-4 vänner. Om man räknar bort familjerelationer och sånt. Så att jag tror inte, alltså det är inte att jag inte tycker om vänner, det är mer att jag är en ganska dålig vän, tror jag. Jag är ganska dålig på att upprätthålla kontakter. Jag känner mig ganska jag är ganska uppe med mig själv och jag har ganska mycket att göra hela tiden sådär. Så att jag, nej, jag är inte jätte, alltså jag kan lätt släppa in folk och bli, jag tycker det är trevligt. Men jag har aldrig riktigt vetat hur man gör, tror jag, upprätthålla vänskap.
Nej.
Jag är inte så bra på det.
Vi killar är sällan det. Det här är ju ett desperat försök att lära sig själv också.
Ja.
Så att jag förstår det helt och hållet. Uh-huh. Och det finns inte, alltså så här, ibland kan man, alltså när, jag säger inte att du gjorde det nu, men att man försvarar sig lite så här. Jag har gamla, samma vänner som jag alltid haft.
Mm.
Lill och dig.
Mm.
Min senaste vän skaffade jag i gymnasiet. Eller det är det första vän skaffade jag i gymnasiet. Mm. Så att, men vad fan, vi ger ett försök.
Verkligen.
Va? Gud vad trevligt.
Ja.
Vi säger jag menar jag, rycker i tråden av jingel och far in i vänskapens förlovade kärlekstunnel.
Oj,
nu kommer jingel. Messiah.
Ja.
Vad tycker du om ditt namn?
Mm, ja, det är väl härligt. Förpliktigare en del. Ja, men jag tycker det är trivsamt.
Uh-huh.
Inte så många i Sverige som heter det. 9 pers, tror jag.
Messiah?
Ja, med min stavning och så.
Men förlåt, men är 9 Messiah? Bara det?
Ja, så finns det några Messi och några Messias och sådär. Men just Messiah, jag tror att det är... Ja. 7, 8, 9 stycken. Jag kollat upp den.
Ni borde ju höra.
Det borde vara en dockersåpa.
Ja.
Konstigt också.
Väldigt
att män som går runt och pratar med Guds son.
Ja, för det här var kul att se om ni har just Jesus, eller om ni har lite högre självbild än andra eller något.
Det var någon dödsmetallare såg jag. Jag googlade upp någon av dem. Någon som sjöng något dödsmetallband och så här, så att det finns någon störning hos allihop kanske.
Så valde han att hantera det. Vilket gäng.
Mm.
Har du slagit någon?
Ja, jag har slagit min bästa vän John några gånger. Jag hade en period 2006 när jag mådde ganska dåligt och så gick vi runt på nattklubbar och då ibland så försvann John iväg med en, han träffade en tjej på nattklubben och hon tyckte då att han var mer attraktiv än vad jag var eller någonting. Mm. Och sen så kom han tillbaka och då gav jag honom en örfil några gånger. Att han hade, jag vet inte, lämnat mig eller jag kände mig... undanskuffad.
Ja, det är alla tråkiga känslor på henne samma gång.
Ja, det var, jag vet inte varför, det är väldigt konstigt. Enda året i mitt liv det har varit så, och också så hemskt mot den här killen som jag älskar. Men då fick han några örfilar.
Flera?
Ja, men det var nästan varje gång så där.
Jaha.
Ja, det var...
när han fick ragg och inte
ja,
du,
ja.
Då fick han ta...
Ja.
Men ni håller ihop ändå.
Ja, det är
vilken kille.
Det är min bästa vän, ja. Ja, han är väldigt fin. Men nej, i övrigt så är väldigt sällan slagits. Jag hamnade ju ganska mycket slagsmål. Jag hade en period när jag hamnade ganska mycket slagsmål. Jag höll på att stryka med några gånger under min så kallade invandrarperiod. När jag gick i pumabyxor och hade en brytning. Det här var under gymnasiet.
Vad pratar du om?
Nej, jag hade en sån period. Och nej, men jag vet inte. Jag var övertygad om att jag var liksom som en det var för att få tjejer, va? Så, så skaffade jag mig som en gängkriminell aura.
Oh.
Spela upp mitt jugoslaviska ursprung och sen
har du ett sånt?
Ja, jag har ett sånt och alltså långt pass, inte stort, men jag har några procent här och där. Och det spelade jag upp.
Drog ballonkortet.
Ja, precis. Och då hamnade jag i väldigt mycket bråk. För att jag övertygade mig själv långsamt om att jag var liksom en gängkriminell.
Uh-huh.
Så jag kunde ta fighten tills det blev slagsmål. Men sen fick jag alltid bara spö. Och sen höll jag på och fick en planka i huvudet. Jag fick kniva mot mig. Någon som höll på att strypa mig i ett dike ute på Justerö, Stockholm, en midsommar. Allt det här skedde inom bara några månader. Så sen kom jag på att jag måste nog tona ner min kriminella aura.
Uh-huh.
Jag ska också försöka sluta söka upp bråk.
Uh-huh.
För att det här kommer sluta illa. Mm. I och med att jag inte kan slåss. Men ändå hamnar i slagsmål hela tiden. Så att...
Kanonmått.
Ja.
Men för om det finns unga killar där ute som vill få ligga.
Mm.
Är det... Det är klart, det är farligt, men är det effektivt?
Ja, väldigt effektivt.
Det blev brudar.
Otroligt. Alltså jag gick ju från att vara en sån innebandykille med lugg.
Uh-huh.
Du vet, en sån kille som man har kanske 5 av i varje klass. Om man kollar på gamla klassfoto så är man såhär, jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Men han var alltid med på innebandy. Nej, men du vet, eller hur? Det fanns 5 sådana killar i varje klass.
Basic guy.
Ja, Rickard heter han kanske, eller Marcus.
Ja, visst.
De bara stod där.
Uh-huh.
Och de hängde runt. Sån kille var jag. Och sen så långsamt så utvecklade jag den här brytningen, köpte en sån enorm skinnjacka och sen kom jag tillbaka efter ett sommarlov och helt plötsligt så var det, och tjejer inte så svårövertygade i den åldern heller. Det var ju, jag gick ju en väldigt en sån Stockholms innerstadsskola, det fanns ju inga riktiga gängkriminella där, det var ju jag och så var det några asiater i någon forskarklass liksom. Men det var ju inte så svårt att sticka ut.
Var det Nunchakas gänget?
Nej, men det var liksom så... Nej, men de var ju bara intresserade av att plugga. Så det var ganska lätt att bli en ledande.
Med, de var de andra gängkriminella.
Nej, de var inte med mitt gäng. Nej. Men jag dammsög ju då några real som jag gick efter varenda invandrarkille jag kunde hitta. Och det var ju någon kille, du vet, så här... Någon med lite någon spansk pappa och någon som bodde i Botkyrka. Det var ett jävla skönt gäng.
Och väl med en planka bevisligen.
Nej, men det funkade jättebra. Det var ju, man behöver ju bara en gimmick, tror jag, i den åldern för att träffa folk av det motsatta könet.
Alltså, jaha!
Du måste ha liksom en innebandykille i mängden är ju inte så intressant.
Nej.
Men om du är liksom juggen, ja, eller han med den enorma skinnjackan.
Just det. Ja, för i Jugoslavien just nu så får jag ju det innebandylaget som får knulla mest. Det är inte många som vet. Ja. Jag tror det. Vi får bara en Patrik.
Folk går runt över sommaren också att förvandla sitt innebandykille.
Bygger sarg. Det är sexigt som man kan göra. Partytrick.
Har jag nog... jo, jag kan spruta vatten eller cider eller sånt där väldigt grandiost. Alltså ett sånt fint dimmoln av vätska. Alltså förstår du, jag kan ta vatten i munnen eller cider eller vad man nu har, så kan jag... Spruta ut det så att det blir som en dimmig London-morgon.
Cool. Där skulle du kunna tänka mig, om vi sen efter... inspelningen.
Jag tror att det finns ett sånt klipp på mitt Instagram när jag har testat det här partiet. Det är inte så... folk blir inte så imponerade längre. Men jag minns att jag sprang runt under min högskoletid och gjorde det här mycket. Det var ciderfläckar vid tak sen när, när jag flyttade ut härifrån.
Lite grisigt.
Ja,
alltså,
väldigt grisigt.
Så grisigt. Ja. Inte att det är taskigt, men att det blir lite kladdigt. Liksom.
Ja, väldigt kladdigt. Och lite omoget också, kan man tycka.
Ja.
Alltså, och folk blir inte så imponerade. Det var mest i mitt eget huvud som jag tyckte det såg grandiost.
Cirkusdirektör har man hittat. Liksom.
nu showen här.
Vad önskar du att du visste för 10 år sedan?
Att det mycket sånt här. Att det inte räcker med talang för att ta sig fram i karriären.
Lär mig.
Nej, men att det är inte så, alltså, det man ju förstått. Man ser ju ganska mycket folk numera som tar sig fram. Och så tänker man, ja, just det. Det sociala är ganska viktigt också.
Ja,
när jag började så var jag ganska mycket fuck off. Du vet, man var så här. Ja, men man kunde sitta, du vet, man såg Filip och Fredrik, så tänkte man så här, fuck those guys. Hade varit bättre om man hade varit, hej grabbar, kan ni inte bara berätta en skön historia ur ert liv och spela? Som många gör, de har ju mycket folk runt sig, killar som ser upp till dem och är storögda.
Just
till exempel, nu menar jag inte att de haft någon, skulle haft någon, jag har inte sprungit på dem massa gånger. Men typ, alltså det, den här lilla bubblan man befinner sig i, Stockholms medievärld, består ju ganska mycket av folk. Dels folk med talang, men också folk som har hängt runt folk med talang. Men alltså jag tänkte att man på något sätt kunde visa långfinger till alla och ta sig fram på ren pur talang.
Kommer det också från wrestlingvärlden?
Jag vet inte, nej, men det är väl att jag, min pappa var sån där också. Han stod på Expressens framsida någon gång på 70-talet och pekade finger till Filmsverige och sa, ni gör bara skit numera, det är bara porr allting och jag ska göra riktig film till skillnad från er och så. Han blev ovän med Berg. Alltså det finns någonting i med den där rebelliska, det där självdestruktiva.
Ja.
Att man känner sig att man ligger i krig med världen hela tiden. Det har jag liksom fått av min pappa. Och det är dumt. Min tjej försöker jobba bort det ur mig. Men det finns något charmigt i det också. I alla fall om man någon gång gör en biografi om mig, så finns det något charmigt i det. Men det är dumt. Jag hade nog varit lite bättre på att sköta det sociala spelet, tror jag. Om jag hade fått göra om hela resan.
Hade 2009 skulle jag säga, lyssnat på det här rådet då?
Nej, det är ju det som är intressant med när man är så här 24, 23, 22, vad man nu är. Att man är övertygad om att man har rätt och allt är svart och vitt och sådär. Det är som jag är ute med på turné nu med Johanna Nordström, hon öppnar ju då för mig. Och väldigt rolig, men hon är ju också, vad kan hon vara, 23, 24. Och allt är väldigt svart eller vitt. Men du vet, man är cool eller inte cool. Det där är skit eller inte skit.
Pålav.
Ja, pålav. Och det finns något upp... Jag påminner mig själv om när jag ser henne att... Ja, så där var jag också.
Ja,
det finns liksom inga gråskalor. Utan allt är svinbra eller uruselt.
Ja.
Och så det finns, jag vet inte. Det är bara... Jag tror att det hör väl ungdomen till. I guess.
Antar det.
Ja.
Har du vunnit en tävling någon gång?
Ja. Om jag har. Jag vann innebandyturneringen Hela Cup 1996.
Hur är det?
Avgörande målet, en backhand. Det var väldigt starkt. Ja, tack. Och
Årets Street Fighter året efter.
Sen vann jag ju då den här stand-up-tävlingen Bungee Comedy 2009 när jag började med stand-up.
Vilket var ditt år då? Vilken var med då?
2009, det var Farsad Nori och... Och frågan är om inte han är den mest namnkunniga som var med det året. Men det var ju, Soran började ju där, Björn Gustafsson och Petra Mede och Appelqvist och många började där. Så den vann jag och sen har jag vunnit årets manliga komiker.
Jaha, tre gånger va?
Bara en gång. Men det där, jag tar upp det flera gånger så att det är sånt.
Så det funkar.
Jag brukar börja konversationer.
Ja. Men vilket prisskåp så att säga.
Ja, verkligen.
Vad blir du orimligt arg på?
Jag blir orimligt arg på obegåvade människor som dyker upp i mina sociala medieflöden. Varje gång jag ser hur någon influencer har tjänat 28 miljoner förra räkenskapsåret, så måste jag dela artikeln till någon vän och skriva så här: är det orimligt att en sån talanglös nolla tjänar så mycket pengar? Var är rättvisan? Så det blir jag orimligt arg på.
Jag håller på att kalibrera det där. Jag tror att det är som IT-bubblan. Snart spricker influencer-bubblan.
Jag hoppas det. Härligt, jag kommer stå där och urinera på deras gravar allihop.
Mycket kiss.
Ja, mycket kiss, jag vet. Jag har en sån fas just nu. Nej, men så det tror jag. Generellt sett, sån där missundsamhet tror jag att jag kan gå igång på. Det är inte så charmigt, men det jag jobbar med det. Min terapeut och jag jobbar med det.
Ja, du menar att du kan gå igång på...
Nej, men det är orimligt generellt sett att bli upprörda över andras framgång. Det är ju helt korkat. Det gör ju ingenting till eller från för mig. Men jag kan ändå känna hur det växer ilska i mig.
Ja.
Ja. Eller om jag ser dåliga komiker som lyckas, det är också irriterande.
Ja, just det. Mm. Jag håller helt med. Mm. På tal om det, vem är Sveriges roligaste?
Ja, det beror ju på vem är Sveriges roligaste. Jag vet inte. Det finns ju sådana här Henrik Dorsin-typer som är väldigt allmänroliga.
Mm.
Jag sysslar med stand-up. Då hävdar jag alltid att jag själv är bäst. Inom just stand-up. Sen kan man ju se folk som gör andra grejer. Jag är ju väldigt usel på att göra så här karaktärer och danser och sånger och jag kan ju ingenting sånt.
Osta och sånt.
Ja, nej, men och nu låter det som att jag ser ner på det. Det gör jag inte. Men jag menar bara att stå och ha en timme stand-up, det tror jag väldigt få i Sverige som gör bättre än vad jag gör. Men så fort man, alltså, det finns ju massa som kan göra massa grejer som inte jag kan göra. Men roligast i Sverige, ja, jag vet inte fan. Ola Söderholm har ju alltid varit en personlig favorit. Jag tycker han är väldigt rolig.
Men hugger till lite när du inte vinner varje år. Alltså, det är rimligt tycker jag.
Ja, tack, det var gulligt av dig. Men, nej, men så här, jag kommer ju alltid känna, det är också en sån jävla grej man jobbar med. Man känner sig undanskuffad konstant.
Uh-huh.
Jag skulle vilja ha en staty utanför Norra Brunn, men det har inte kommit än. Men det kommer kanske, det kommer kanske.
Vad tycker din familj om det du gör?
Bra, tror jag. Jag tror att mina barn har börjat uppskatta det lite grann, att man syns lite här och var ibland. Min tjej är nog, är det bättre nu än när vi hade småbarn? Nu är barnen ganska stora, men jag är ändå, alltså, man är borta ganska mycket som komiker, man jobbar ganska mycket kväll och så här, så det har varit ganska tufft tror jag.
Hon har haft mer 9-5 jobb än vad du har haft, eller?
Det har hon haft. Jag och Anders var mer föräldraledig än hon var. Så jag försökte jämna ut det. Men nej, de tycker nog att det är kul, tror jag. Mm. Men det är, det är ju inte det smidigaste man ska. Det är ingen slump att så många äktenskap och familjesituationer inte går så bra för komiker.
Nej.
Att det är ganska mycket borta. Så.
Ja, men, ja, och självcentrering.
Ja, verkligen, verkligen.
Det soloprojektet är så märkligt. Ja. När var du full för sången?
Det var i Berlin år 2000, maj. Jag var där på skolresa. Jag hade aldrig druckit alkohol, för jag såg ner på alla som gjorde det, för att folk satt ju så i parker och sånt där. Alltså innan folk krökade på parker och torg. Det tyckte jag såg så sunkigt ut.
Unga människor eller mindre hemlösa?
Nej, men mina klasskompisar och sånt där.
Ja, gjorde de det?
Ja. Du vet, de hade med sig hembränt och sånt där innan.
Det såg sunkigt ut.
Ja, det såg sunkigt ut. Men däremot då, när vi var på skolresa i Berlin och man kunde slå sig ner på en utservering och ta en öl och sånt där. Då kände jag, det här, nu snackar vi.
Det här ska det gå till.
Ja, så då gjorde jag det och blev såld direkt. Jag tyckte det var fantastiskt. Tre öl och sen var jag gud. jag minns...
Hur gammal var det 2000?
16.
Nian. Andra regler där i Berlin.
Ja, man fick ju dricka från man var 16 tror jag. Eller 15 till och med. På uteservingar. Ja, det är sjukt.
Men har den här kärleken hållit i sig?
Jag kan tycka alkohol är ganska trevligt. Dricker mindre nu än vad jag gjorde såklart för 10 år sedan. Men jag kan njuta av att dricka en flaska vin så här på en lördagkväll. Eller gin och tonic. Efter gig tycker jag mycket om det.
Trevligt det.
För att landa. Ja, men det är enda gången jag verkligen känner så här, nu behöver jag någonting bara för att komma ner.
Ja, just det.
Så.
Om du fick en riskfri, kostnadsfri operation.
Ja.
Vad blir det då?
Mm. Ja, vad kan man göra? Man kan göra stoppa in vadmuskler och sånt där. Jag vet inte, vad kan man göra på operation? Jag skulle vilja ha en... Jag tänker att som kille är det så svårt. Som tjej kan man alltid vara så här. Ja, men jag vill göra botox i... Jag vet inte.
Du är säker på att det är lättare för tjejer?
Nej, ingen aning. Men det känns som att tjejer lättare går till... I alla fall de pratar öppnare om det kanske. Jag vet inte.
Ja, det ligger närmare till hands liksom. Ja, men det får jag verkligen med om. Ja. Men alla går väl runt och tänker...
Jag tänker, vad ska man kunna göra? Säg att jag skulle tycka att jag hade ett onormalt korta fingrar. Nu har jag inte det, men säg det. Vad skulle jag göra? Förlänga mina fingrar? Är det på den nivån?
Ja, visst.
Okej, okay, då vill jag ha jättelika fingrar.
Men är du så... Du är ju väldigt fin, det säger jag ingenting emot. Men jag menar, har du inget top of mind som du hade... Men vill säga, ett tjorvande knä.
Ja, du menar så?
Nej, men får du tänka hur du vill.
Jag
säger inte att det var dåligt med fingrarna, men du hade ju inte...
Jo, men jag skulle... Okej. Om man får gå ner på en sån nivå. Det är ju inte estetiskt, men jag skulle vilja byta ut... Jag har haft problem väldigt länge med något som en gubbe, men med min högra häl, jag har någon slags slitage av all löpning som jag gör.
Ah.
Så jag kunde inte löpa på ett år eller spela tennis. Det tyckte jag, så den vill jag byta ut. Det är ingen som skulle märka det här, men om jag får din... välsignelse skulle jag vilja då byta ut min högra, mitt fästet i hälsenan till på höger sida.
Ja, det löser vi.
Ja, tack. Jag hoppas att det är en annan doktor bara än du, för du ser lite lurig ut.
Pappen mot plåt kommer det bli. Vem får ofta höra att du är lik?
Chuck Bass i Gossip Girl. Vet du om det?
Härligt namn, jag blir glad.
Det är alltså då tv-serien Gossip Girl. Vad heter han skådisen? Han heter Westwick någonting.
Aha.
Framförallt, nej men ofta så hade jag ju ganska färgglada kavajer. Det var väl mer då när jag var min gimmick sådär. Men då, det har jag hört lite då och då.
Var stilig?
Ja, han är stilig. Men det var ju nog mycket då när han hade spelat den här karaktären. Och vi gick runt i färgglada kostymer och sånt där.
Ja, just det.
Så att, det skulle jag ändå säga.
Vad är det ondaste du har haft?
Jag hade en rotfyllning som... Eller vi var tvungna att göra en rotfyllning. Jag hade någon tand, något hål som gick hela vägen ner till pulpan ett tag.
Vad är pulpan?
Det är, ja, det är det mest dunkande sista nervcentret som sitter i tanden liksom längst in. Som är bara ett öppet känselcentra. Så att då var det så att mat, innan jag kunde gå och fylla i det här och rotfylla den här skiten, så var det som att under några dagar så kunde mat då bara trilla rakt ner till... Nej, jag satt och skrek på bussen då när det här hände.
Det var en krater?
Ja, det var en krater rakt ner till nerv, en öppen nervcentral.
Herregud.
Nej, det var vidrigt. Tandvärk är ju nästan by far. Nu har jag inte haft så mycket åkommor, men just av det jag upplevt så är ju tandvärk vidrigast. Man tror inte att det kan göra så jävla ont, men det bara dunkar överallt.
Det är vårt förlossning.
Ja, exakt. Och många hävdar värre än förlossning.
Ja, många killar. Har du någon kallat din partner för pulpan?
Nej, det borde jag kanske göra.
Kanske det. Gillar barn dig?
Ja, väldigt mycket.
Hur ser du?
Ja, väldigt bra med barn. Jag hade en vän, satt på en restaurang för ett tag sedan, så kom det fram några barn. De var med några andra, alltså de var i ett annat sällskap, men barnen sprang runt på restaurangen. Kom de fram till oss. Och jag var väldigt bra. Däremot blev min vän väldigt stressad, för han hade inga barn, hade aldrig umgås med barn. Det är ju en liten skill att kunna umgås med barn.
Ja, verkligen.
Alltså många närmar sig barn som de närmar sig en katt eller en hund. Alltså om man inte vet vad man ska göra så är det...
Jag har ingen aning.
Nej, vissa blir rädda. Tycker att man kan inte lita på dem. De är impulsiva och...
Många fjäskar ju för mycket också, väl?
Ja. Ja. Jag tror att jag skulle säga att jag är en perfekt sån här barnfigur. Jag blir arg på mig själv när jag misslyckas. Ibland kan jag också fjäska för mycket eller spela för mycket clown sådär.
Mm.
Och då ser jag hur de avvisar mig barnen och då känner jag, fan, jag gick över gränsen.
Ja, inspirerande, helt klart. Vilken är världens sämsta låt?
Någon av Ed Sheerans hits skulle jag säga. Han irriterar mig just, inte för att de är så dåliga i sig, men är ganska mediokra. De är ju liksom lite så här idolvinnarlåtar. Och så spelas de överallt hela tiden. Och folk kan komma fram och säga så här, Ed Sheeran är en riktigt djup artist.
Mm.
Och han är ju liksom alla killar med gitarr. Sådär.
Men han är ju ful. Det tycker jag ändå är fascinerande. Fast det kanske är för att han är kille då.
Ja, jag tror att inte den kombinationen. Så här lite halvful gitarr.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Här och så lite så här halvt ofarliga låtar. Mm. Det är liksom en perfekt kombo för alla i från Borås till Hallstahammar att sätta på och känna sig lite så att de får en tår i ögat.
Bra poäng att det är ju såklart en orimlig framgång.
Ja, men han är ju inte världens mest framgångsrika artist. Och så tänker man så här, finns det inte ganska många gitarrkillar som skulle kunna ha varit på hans...
Alltså. Jo, men Sveriges största film tycks är väl Beck.
No. Alltså, det ser inte jag vet. Nej, jag vet. Men jag menar att han är perfekt mitt i prick vad folk vill ha som folk är mest. Och därför tror jag att... Sen finns det klart sämre låtar, men... Den här Waka Waka gillar jag inte heller med Shakira.
Gör du inte? Nej. Den kan jag uppskatta. vi går vidare här. Vem är din kändaste släkting?
Kändaste släkting? Jag får säga min far, Nils Hallberg, skådespelaren, som... dog för 10 år sedan, men han var ju på sin tid otroligt känd. Mycket mer känd än vad jag är idag, tror jag. Häpna. Ja, jag vet. Nej, det är svårt att tro. Men, nej, men han var ju hela vägen fram till sin död så kom det ju fram tanter och gubbar på stan och ville ha bilder och sådär.
Jaha.
Han gjorde ju
100... Med kameror då?
Ja, med gamla kameror som de hade på sig.
Vevade igång.
Ja, ja. Så att det var ju, han var ju Sveriges första barnstjärna på 30-talet och sådär.
Vad spelade han då?
Anderssonskans Kalle. Han var Kalle i Anderssonskans Kalle.
Wow.
Och så vidare. Och, nej, men han, ja, han gjorde massa grejer då. Men sen, när jag väl föddes så var han ju lite past his prime. Men, men nej, men det, jag får svara honom. För i övrigt är mina släktingar helt okända.
Ja. Ja. Ovärdigt.
Mm, verkligen.
Vad unnar du dig?
Mm, jag kan börja, jag har börjat unna mig lite bättre hotell på sistone. Det kan jag unna mig. Ja. Kan unna mig en...
Hur många nätter har du per år?
Jag vet inte, men jag kan i alla fall nu när jag är ute på turné så kan jag, du vet, om de här turnéproducenterna säger vill du bo så billigt som möjligt så kan jag säga, nej men dra upp det i alla fall lite. Ja. Det behöver inte vara, det är inga sviter, men det är i alla fall så här, om jag kommer till Göteborg så kanske det kan vara ett lite trevligare hotell.
Ja.
I och med att det är så jävla, jag har gjort det här i 10 år nu och jag har bott på Scandic, de sämsta Scandic, liksom, så många år. Mm. Så jag tänker att om man ska sitta där själv så kan det vara lite mysigt i alla fall, ha en trevlig frukost och sånt där.
Ja.
Så det unnar jag mig lite grann. En taxiresa då och då. Mm. Tycker jag är trevligt. Hämtmat. Eller sån som kommer hem.
Mm.
Fodora mat. Sånt. Små grejer. Det är också, ju äldre man blir desto mer vill man bara ha en stor diskmaskin och en stor torktumlare. Alltså, jag vill bara ha det bekvämt nu. Jag orkar inte anstränga mig.
Gud vad trevligt.
Ja. Fråga... Det är ganska små krav ändå. Det är inte så divigt.
Jag vet, men jag har en bänkmaskin som är... 4 kvadratdecimeter.
Jag har alltid haft det också. Mm. Och sen har jag nu fått en stor diskmaskin. Jag kan säga varje gång jag stoppar i saker i den. Alltså det är som en sexuell njutning för mig. Ja, det är underbart. Jag står och tittar på den där och hör den brumma. Det är jävla ljuvligt är det.
Och sväljer saker som en pulpa.
Ja, verkligen.
En fråga jag inte har formulerat ännu, men som jag verkligen, verkligen unnar. Mm. Undrar heter det.
Det blir spännande experiment om du ska formulera den här i realtid.
Ja, men det får vi se hur jag har lärt mig någonting över det här. Så här många frågor har uppstått.
Mm.
Bästa... hotell lifehack.
Mm. Mm, bra fråga.
Tack snälla.
Jag tror att jag i väldigt många år så har jag gjort de här minibarsgrejen att man går in, man tar någonting och så sen så när de frågar har du tagit något i minibaren så har jag sagt nej.
Va?
Ja men för man säger hur ska de kolla det? Det kan de ju aldrig komma åt.
Jo.
Ja sen ja men då har de ju inte alltså.
Då kommer ju räkning sen väl.
Nej, aldrig gjort. Nej, i alla fall. Så gjorde jag många år.
Den kom ju direkt när jag är din producent i alla år, tror jag.
Så kanske.
Det är en Tambourine Records-skandal.
men i alla fall, det som jag nu har kommit till en punkt, att jag vill, den enda lyx jag vill unna mig, det är att kunna gå in i, på ett nytt hotell, gå in i en minibar och ta vad jag vill utan att kolla vad det kostar. Jag vill inte nå en högre standard än så. Men det tycker jag är trevligt. Unna dig något i minibar, för när jag växte upp, jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Det mina föräldrar sa alltid när man var ute och reste, det var så här, rör ingenting i minibaren. Det var det dyraste som, jag vet inte varför det var så dyrt. Jag förstår inte heller varför vår resebudget skulle spricka om jag skulle ta en dime. Men det var tydligen så här, de kostar 47 kronor. Vi har inte 47 kronor. Och det var alltid så att min pappa, han skrek, det var första han skrek. Och sen var han tvungen, om jag då hade tagit en dime eller någonting, då var han ute och letade i hela Malmö och hittade en exakt likvärdig dime som han sen kunde föra tillbaka. Och så var han jättenöjd med det för att han hade sparat de här. Det är så jävla sorgligt. Alltså. Ja. Och sen så kom det nya mindfucket då när de införde de här som viktgrejerna, de här viktkänsliga minibarna. Direkt att du lyfte en Schweppes så fakturerades det direkt.
Ja.
Och då blev också min pappa panikslag, så han sprang fram och så här, släpp Schweppsen! Och så försökte han hitta något som vägde exakt lika mycket och försökte föra tillbaka det som en sån Indiana Jones-scen. Du vet, när han väger stenen mot... Så att det är inget riktigt lifehack, men det är något nu, det är i alla fall att jag kan gå in och så kan tömma den här jävla minibaren, du vet, som att det är en bitch liksom. Jag bara tömmer den, det är helt tomt, och så går jag ner och så frågar om har du tagit något i minibaren, och jag säger något. Jag har tömt den där. Du vet, som en rockstar.
Ja, det är ju som sagt inget lifehack, men det är inspirerande.
Eller hur?
Goals.
Ja, att man skiter i att det kostar 400 spänn, man bara gör det. Och visa att man har kommit så långt från sin stackars påvra uppväxt.
Kändiscrush?
Ja, men jättemånga har jag. Mm. Alltså, nästan mer så att de är på avstånd än om jag väl träffar dem. Då brukar det dö ganska snabbt. Mm. Det är väl så ofta med kändisar. Jag tycker om Tove Lo, jag tycker om Taylor Swift, jag tycker om Astrid S. Jag tycker om många så här popsånger som jag tycker är härliga.
Mm. Ja. Det är ett mönster, förutom att de sjunger fint då.
Ja, men de är väl också bra, ja precis, bra vokalister. Det är väl det jag bedömer kring uppgiften. Nej, men jag ser inte utseende så, utan jag ser röstförmåga.
Ja, det är stiligt, är det.
Ja.
Du ser inte kön, men du ser stämband.
Exakt.
Det här har du nästan, ja, jag ska inte ta svara på det, men vilken är din bästa imitation?
Fruktansvärt dålig på imitationer. Men jag önskar att jag hade haft en Zlatan-imitation hade jag varit hemma. Mm. Det är ju stand-upens liksom
heliga graal.
Har du en sån så kan ju folk, då viker sig folk oavsett om du bara kan jobba in en Zlatan. Jag är så jävla dålig på det. Därför hatar jag också folk som kan göra imitationer, för det känns som en sån enkel väg till skratt. Men
om man inte är först med någon, men nej, det är ju det, det är GV, Zlatan och Persbrandt.
Ja. Ja, men jag kan väl göra en göteborgare. Ja.
Det är som att vara i Göteborg.
Det är det.
Otroligt.
Ja, tack.
En resa. Det är svårt såklart hur vi ska... vad hade du för affischer på väggarna?
Jag hade en stor på Eminem på hans första turné. Han hade den här Jason-hockeymasken och en motorsåg som han då... Det kom flammor i den här motorsågen.
Oj!
Ja, den var cool tyckte jag. Sen hade jag nog, strax efter VM 90 hade jag ett vykort på Glenn Hussein hemma. Men de åkte ju ut så snabbt ur VM så att min pappa bad mig ta ner det kortet för jag drog skam och vanära över familjen.
Ja, det gjorde du faktiskt.
Ja. Men det kom jag också att
det var ju citat kuken. Det var det då?
Ja. Nej, det var nog det tror jag. Mm.
Fint.
Mm.
Har du varit i Romme Alpin?
Jag har inte det. Jag har varit på väg några gånger med min familj. Det har varje gång antingen varit fullbokat eller för dyrt. Sportlovsveckan i Romme Alpin, det är ju så kostsamt så att man måste göra så mycket firmajobb så att man orkar knappt med det.
Det får inte gå till helt enkelt.
Nej.
Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Var det här bara en lösryckt fråga om Romme Alpin? Eller
jag är alltid med.
Jag har varit i Säfsen. Det tycker jag är trevligt.
Ja, det är irrelevant.
Ja, jag förstår.
Jag undrar bara över Romme Alpin.
Nej, jag har inte varit.
Kristoffer Espling, vi börjar med. Han undrar favoritfilm.
Magnolia från 1999. Paul Thomas Andersons mega epos, 3 timmar och kvart.
Trevligt.
Ja.
Filip Sigerholm undrar, en person som du har olika anledningar, som du har träffat, men som du av olika anledningar inte kommer kunna träffa igen, som du skulle vilja träffa.
Jag vet inte. Antagligen någon av alla såna här wrestlers som jag har träffat genom åren. Jag är ju stor fanboy till alla professionella wrestlers. Det är svårt att träffa dem rent logistiskt också, eller få tillgång till dem. De är ju ganska stora stjärnor, men ibland har jag by hook or crook lyckats näsla mig in eller hängt backstage eller så. Och då har jag träffat vissa sådana.
Har du träffat Puke?
Jag har inte träffat Puke.
Nej.
Han sitter i rullstol.
Vad synd.
Mm.
Magsyra brist.
Nej, han blev droppad på huvudet.
På riktigt?
Mm.
Sorgligt.
Mm.
Desi Hietala.
Oj.
Kollega till oss båda faktiskt. Mm. Mm. Så här, om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Mm, bra fråga. Man måste vara ganska ihärdig. Man måste liksom ligga i. För jag tror inte jag ger så mycket gratis. Alltså jag är dålig på att höra av mig och sådär. Jag är så trött och sådär. Men man kan nog, man kan skicka ett DM. Och så kan man beskriva liksom sig själv och med några snabba ord. Och kanske skicka en bild och ja, beskriva lite musiksmak och lite filmsmak och sådär. Och kanske ge exempel på en känd person som man hatar. Det brukar kunna vara en ganska trevlig förening, tänker jag.
Just det.
Sådär.
Kanske någon som inte har förtjänat sig framgång.
Exakt. Mm. Ja.
Kristina Takman undrar, hur många språk kan du göra dig hyfsat förstådd på?
Svenska, engelska, kanske lite norska, kanske lite tyska.
Är din norska bättre än din göteborgska?
Ungefär likvärdig.
Likvärdig. Då kan jag säga att du är fullblown norsk.
Jag kunde tyska bra. Jag var bra i skolan, men nu har jag inte tränat på 20 år. Man glömmer ju snabbt. Men då kunde jag Sollen ich einen Tisch nehmen oder sollen hier wir jag kommer inte ihåg, skitsamma. Jag tänkte säga, ska vi ta ett bord på en gång eller ska vi bara vänta här?
Aha.
Till exempel.
Ja, jättefint.
Tack så mycket, men jag kunde det mer flytande då förut.
Ja. Daniel Persmark undrar vad du tjänar.
Ja, men till och från bra. Numera får jag ändå säga väldigt bra. Radiojobbet är ju en, det är ju, kommersiell radio är ju väldigt bra ekonomiskt. Generellt sett. Mm. Och så turné. Nej, men nu, det går helt okej. Okay. Det går upp och ner. Men i år så är det ganska bra. I år kan mina barn åka på semester och sånt där.
Ja, men inget romalpint.
Nej, måste jag skaffa ett jobb till för. Inget Borlänge.
Nej, jag håller bort det. Martin Ruben undrar, närmast en nära döden ögonblick.
Halmstad turnépremiär med Raw Comedy 2012. Vi är där, jag och Kodjo Akolor dricker shots på ett O'Learys. Jag dricker mycket shots, jag blir yr, jag känner att jag ska gå hem. Det är vinter, det är kallt, jag är ute och går längs jag ser liksom Scandic Hotels röda skylt på andra sidan tågspåren. Men jag är så full så jag hittar liksom ingen övergång. Jag är på fel sida spåren, hotellet är på andra sidan spåren. Och så går jag lite till höger, till iskallt, jag hittar ingen ögon. Går lite till vänster, hittar ingen ögon. Till slut tänker jag, vet du fan, jag bara tar och skippar rakt över.
Ja.
Jag bara drar rakt över, det är ju snabbaste vägen, jag ser hotellet. Så jag tar mig över någon taggtråd, går över spåren långsamt, stannar upp, tittar mig omkring och då swishar ett X2000 förbi i full fart bakom mig.
Nej.
5 meter bakom mig. Sen går jag vidare. Mot mitt hotell.
Ja.
Och sen vaknar jag upp dagen därpå och får lite såna här, du vet, lite sån flashar. Vänta, vad fan gjorde jag igår? Vad tog mig hem? Det var inte, ja. Och sen så tittar jag på mina kostymbyxor som jag somnat i, och då är de också helt upprispade i rumpan som efter taggtråden då.
Herregud.
Det
här
är inte ens märkt. Ja, så jag var tydligen ganska berusad. Men just att det var ju, hade jag stått kvar då i 10 sekunder längre på det här spåret så hade jag ju då varit död idag. Och vilket trist slut att dricka sambuca med Kodjak och lår på O'Learys och sen dö. Inte för att det är något fel på Kodjak och lår, men just i Halmstad, tänker jag.
Låt som min stora dag.
Mm.
Gabbe undrar, nämn 2 personer som betytt mycket för att du är där du är nu. Inte mamma, utan han ger exempel på någon Miyagi-figur. Alltså någon mer som inspirerat.
Mm. Får jag nämna Mårten Andersson?
Ja.
Jag tycker han får Mårten Andersson är liksom, han har varit med så länge och så har han ju levt ett ganska så här utsvävande liv, och han har varit ute och festat mycket, och han har liksom ibland fått liksom en bild så här i media av hur han är. Men när man kommer till comedy, dels det han har gjort med Raw, som liksom är Sveriges, om inte bästa, så i alla fall tillsammans med Norra Brunn, bästa klubb i Sverige. Och sen det han gjorde för min karriär när jag började, var helt ny, så satt han mig på tv efter bara några månader. Han kontrakterade mig till Sony Music där han låg då. Han tog med mig på turnéer, Sverige-turnéer, inför liksom konserthus då. När jag var, inte ens hade på ett år, jag hade på i 8-9 månader med stand-up. Och Då var jag som jag pratade om tidigare, så här ung och 25 år, och var så här, men det här är ju rimligt. Det tycker man ju nästan, allt som händer i början när man är ung, att allt är rimligt. All framgång är, men såklart. Det är därför Bianca Ingrosso tycker att liksom att hon tjänar 800 miljoner per år är rimligt.
Ja.
För att varför skulle jag inte tjäna 800 miljoner? För precis. Att man har inte upplevt besvikelser eller livet i övrigt. Men nu när jag ser tillbaka på det 10 år senare så kan jag tänka så här, varför? Det hade ju ingen förtjänst av. Jag drog ju inga, sålde ju knappt några biljetter. Det var ju ingen mervärde för honom. Det var ingen ekonomisk vinst för honom att släppa med mig på de där grejerna. Så det är jag väldigt tacksam för.
Men det blev väl sen om det?
Så småningom, ja. Men då kanske jag gick vidare till något annat bolag. Mm. Eller, och han tog med mig annat. Så att... det är jag faktiskt väldigt tacksam för.
Ja. Jättebra tandem, tycker jag. Ja. Perfekt.
Och han har ett bra öga, det måste jag ju säga nu, men han har ett bra öga för... Det är också lite bortglömt ibland när det kommer till honom. Att han har ett väldigt bra öga för ny talang. Ofta så är han nere ibland på, du vet, någon klubb och så säger han så här, men den där tjejen är jäkligt bra. Och så säger man, ja, men det, han har bra taste in comedy. Uh-huh. Så han var viktig. Och bara han fick det. Ja. Bara Mårten Andersson. Nej, men vilka mer då? Jo, men kanske Staffan Lindberg som gjorde som att jag fick kasta till Finaste familjen för några år sedan. Det tyckte jag var kul skådismässigt. För då hade jag jobbat som stå upp ganska länge. Det var väldigt bra i början. Sen hade jag harvat på i några år. Och sen började det kul att få liksom, börja med lite mer skådisgrejer och sådär.
Ja.
Så att han tog in mig till den rollen där jag fick kasta. Så att, ja, säg Mårten och Staffan.
Det var en bubblande hundradel sekund där när jag trodde att du skulle säga Staffan Ling.
Ja, det är, han ledde i parlamentet första säsongen. Det man glömt bort.
Erik Blix sen, kanske?
Ja, men Staffan Ling, har Erik Blix ledt parlamentet? Det undrar jag.
Något.
Ja, kanske.
Ja, men då, han är ju viktig, om inte annat där. Daniel Melin undrar, mest kontroversiella åsikt?
Ja, det vill man ju, den vill man ju outa, va? Ja, okej, okay, men kanske att jag har lite svårt att se hur glamourmodeller, jag vet inte ens om det här är kontroversiellt, men glamourmodeller på 90-talet tjejmades för att de vek ut sig.
Uh-huh.
Och spelade på sex och så vidare.
Uh-huh.
De var dåliga feminister.
Uh-huh.
Men idag kan unga influencer-tjejer göra, uh-huh, ta exakt samma bilder.
Uh-huh.
Och så är de plötsligt starka feministiska förebilder.
Uh-huh.
Jag förstår inte riktigt vad som hände där.
Nej, just det.
Skulle man inte kunna hävda att antingen var båda dåliga,
uh-huh,
eller så var båda bra.
Uh-huh.
Men det är en orättvis bedömning av dem. Jag kan tycka att en tuttbild,
uh-huh,
är detsamma,
uh-huh,
97 som 2019.
Nej, precis.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men för den åsikten kan man ibland få höra om man ifrågasätter en influencers verkan på samhället. Man bara, du ser ju en stark, självständig kvinna.
Uh-huh.
Och man bara, jo, det är det.
Men hon får ju också reklamjobb för att hon är naken här.
Ja, och man skulle kunna hävda att då var systrarna Graf extrema feministiska förebilder, mm, när Bingo Rimér fotade dem för 25 år sedan. Och det kanske de var, det är bara att man var inte medveten om det då. De kanske var så före sin tid. Kanske man
600 spänn på faktura.
Ja.
Det är det som är så tråkigt.
Ja, jag vet. Ja, idag är de ju bättre betalda.
Ja.
Och det är väl en utveckling om något då.
Ja,
mm.
Snyggt.
Tack.
Adam Grenabo, eller Grenabo.
Ja,
på.
Grenabo är ett snyggare namn. Det låter internationellt.
Vi spikar det, tycker jag, mm, om du hör Adam. Favoritlåt just nu?
Ja, bra fråga. Jag tycker om Winnebäcks... Jag är ingen stor Winnebäck-fan, men jag tycker om första singeln till det här nya albumet som kom nu, Eldtuppen.
Sveriges Ed Sheeran.
Ja, ibland är han ju det. Fast jag tycker ändå han har en... Därmed börjar jag bli så gammal nu, så jag glömmer ju låtar. Tror jag hittar hem, till exempel.
Ja.
Den tycker jag är väldigt bra. Sen även Lana Del Reys, finns två låtar där. California och The Greatest på hennes senaste skiva är fantastiska. Det är de jag spelar mest just nu.
Vi drar på en 14 sekunder The Greatest här då.
Ja.
Vad trevligt.
Ja, då får du spela exakt den delen av låten som är starkast. Så då vet man sen när låten kommer att jag har valt exakt de 14 sekunder som är starkast. Those nights were on fire.
Wow, vad starka sekunder.
Visst var det?
Ja, klart starkare än de som inte hörde.
Ja, vi ser det.
Martin Lundberg undrar, onödigaste köp?
Jag köpte extremt mycket sådana här sidensilkesskjortor tidigare. Samhällskort, sådana här blanka, du vet, som ser ut som att man är med en musikal. Guld, silver, jag hade en lila, jag hade... Och det var ett tag som jag gick väldigt mycket i dem. Men sen, ju äldre jag blev, desto svårare det var att dels komma i dem, för de var extremt tajta, extremt slimma. Och det är svårt att glida runt med en sån där. Alltså man ser ut, jag bodde i Sundsvall också när jag köpte de här. Och gå i Sundsvall en lördagkväll, en lönehelg, en sån silkesskjorta i guldfärg. Man uppmuntrar till...
gängvåld.
Gängvåld och om inte annat så spott och spe.
Har du en guldsidenskjorta att sälja?
Jag tror att jag har den här med garderoben.
Fan, det hade ju varit ett steg i vår vänskap. Att vi börjar sälja kläder till varandra. Podcasten Värvet vill att du berättar någonting om dina föräldrar.
Ja, det känns som jag gör det så mycket. Sen också, det slår mig jag är ju dels då i min nya show, senare ett äktenskap. Man pratar så mycket om min pappa, alltså det är också så här, jag pratar mycket om min pappa. För han var så, han var kufisk och speciell och sådär. Och jag tror att det slår mig ganska ofta att man gör ofta det, man har haft en lite knepig förälder. Så blir den här andra som har gjort allt viktiga liksom, varit den här trygga punkten bortglömd.
Just det.
Så att medan min pappa då var den här utlevande skådespelaren, den här dramatiska despoten ibland som skrek och härjade och var väldigt snäll också, men han var, tog väldigt mycket plats. Så blir liksom min mamma bortglömd. Så att min mamma var då en skådespelerska som sen blev en lärarinna när jag föddes. Och sen blev min bästa vän när jag kom i tonåren. Och vi umgicks väldigt mycket, reste tillsammans i vuxen ålder och sådär. Så att hon lever och mår bra. Och ja, hon är en härlig härlig kvinna i sina bästa år.
Ja, vad härligt.
Ja, men jag tänker, jag pratar så mycket om min pappa i alla intervjuer och så här, så det känns som att man glömmer bort sin älskade mor.
Som Alex Jolman.
Ja, precis.
Känner du igen dig i hand ibland?
Ja, vi har ju även... min fru är ju hans ex också.
Jaha, ja. Det där
ja. Ja, så att vi har ju ibland sett alla tre och bara tittat på varandra i en... vi har ju inga trekanter eller någonting, men vi har ju...
det är inte för sent.
Nej, det är inte, verkligen inte för sent. Men jag träffade hans fru någon gång och så sa hon... Är det inte tokigt? Det här är min imitation av hans fru. Är det inte tokigt att vi har... att våra ex har varit ihop?
Vad är det då?
Nej, hon tyckte det var tokigt.
Helvete. Men det var bättre än i göteborgare.
Ja, tack. Jag tyckte det var ganska likt med Anders Holman.
Ja, det är också det. Det var fint för det. Karlstad Comedy Club.
Åh, ja. Mina favoriter. Ja. Av alla Comedy Clubs i Karlstad är det här min favorit.
Men ändå är jämnt i toppen.
Mm, det är
det. Så här. Om till exempel stand-up-klubben Karlstad Comedy skulle komma på idén att på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja den här frågan bara för att sprida varumärket Karlstad Comedy. Skulle det då vara A, genialisk marknadsföring av Karlstad Comedy, eller B, mest upplevelse lite pajigt och sunkigt av Karlstad Comedy?
Men jag tror att Karlstad Comedy, alltså det största problemet med Karlstad Comedy är att det drivs av män som har, de var involverade i den här sexhärvan i Bryssel och
grisfesten.
Jag tror att många tycker att det är obehagligt att gå på Karlstad Comedy just när man vet vad pengarna går till, att det är den här typen av trafficking och så vidare. Men annars så är det väl ett kul sätt att höras, tror jag, just för Karlstad Comedy.
Vad skönt att det här ändå kom upp. Simpajonen undrar om du har några knäppa vanor.
Jag skriver ner allting som jag gör hela tiden i olika dagböcker. Gärna med minuttal. Till exempel nu när jag kommer härifrån så kommer jag säga poddade med Robin Berglund mellan 11.02 och 12.32.
Och sen 2 av 5.
Nej, jag brukar inte recensera. Det är bara för att jag ska... jag försöker ta kontroll över livet så att jag har sån här minutanteckning av vad jag gör med mina dagar.
Men det är inte syftet att effektivisera på något sätt?
Nej, lite ibland innan saker händer, men framförallt så är det då för att ta kontroll över det och också kunna titta tillbaka så här, vad jag har gjort den här veckan. Det är någon dödsrädsla som jag försöker hålla i schack.
Jaha.
Men man försöker ta kontroll, du vet, man kan ju inte styra över, jag kan ju få cancer imorgon. Eller jag kan bli påkörd här på väg ifrån. Men om jag liksom varje dag bara sitter och försöker skriva ner så här, så är det som att man lurar sig själv att man har
överblick liksom.
Ja, man har överblick över livet. Man kan själv på något sätt styra över det. Jag vet att det inte är helt logiskt, men det är så det funkar för min hjärna i alla fall.
Ja, men det är lite som när man pratar med de här ätstörningar lite, att den upplever att den har kontroll. När egentligen är det tvärtom, så att säga. Ja, men vad intressant. Men det låter ju ändå som att du har sjukdomsinsikt då. Du vet varför.
Ja, men absolut. Jag tror att jag har inte så många goda sidor. Förutom att jag är en väldigt bra komiker. Men förutom det så har jag ganska bra självinsikt faktiskt.
Men då hade du inte sagt så. Du verkar ju vara toppen.
Ja.
Alltså.
Vadå?
Först säger du att du inte har några bra sidor och sen att du har bra självinsikt.
Ja men bra komiker och självinsikt. Sen är jag dålig vän och dålig partner och dålig på många sätt.
Trams.
Ja men det är faktiskt. Och dålig på att simma och sådär.
Aha.
Dålig på att cykla.
Kul eftersom nästa fråga är från Erik på Bistro Bromma som undrar hur din relation till djupt vatten.
Nej, jag gillar inte alls.
Inte det?
Nej, jag hatar att bli blöt. Det är svårt att duscha. Jag kan tycka om att duscha.
Svårt
jag
inte
om,
att duscha?
Nej, men jag tycker inte om att få vatten över mig. Så här. Det var en jävla nisse som heter Viktor Hattenbach en gång som drog ner mig under vattnet i mellanstadiet. Och jag fick lite panik då. Så jag tycker inte om... Jag gillar aldrig att dyka ner efter ringar och sånt där. Mina barn vill dyka ner på djupvatten och hämta upp ringar och sånt där. Det gillar jag inte.
Nej.
Så jag sitter och doppar fötterna. Men jag kan ju simma, det är inte så. Men jag är inget vattendjur. Om jag skulle vara på till exempel en sjunkande båt så skulle jag hellre vara på en båt som inte sjönk.
Ja, det säger ju en del.
Gör det?
Ja. Det är vi olika, du och jag. Ska du hoppa ner efter ringar? Kolla ett, Erik. Vi tar en fyra till.
Gärna.
Vi börjar med... nej, så kul. Vi tar den ändå. Daniel Lindberg undrar, Sveriges tråkigaste stad?
Man brukar ofta säga Flen när man är komiker just för att den är så tråkig.
Aha.
Ja men den är väldigt tråkig. Jag åkte dit en gång för att ta körkort för att just, det var högst procent där som tog körkort.
Aha.
Jag lyckades ändå misslyckas. Sen åkte jag vidare till Ljusdal där de var tvåa på listan, misslyckades där också. De har alltså knappt, de har ett rödljus i en av städerna och något saknar rödljus helt. De har inga rondeller men ändå, jag var dålig förare, det är jag bättre på nu men det var jag då. Men de är väl ganska tråkiga, både Ljusdal och Flen är ganska tråkiga.
Men om Flens bilskoleutbildning vet om att folk kommer hit för att de är sämst, då kan jag tänka mig att de bara, nej, fan,
ja.
Vi kan inte släppa förbi vem som helst för att vi inte har någon rondell.
Nej, exakt. Det var ganska mycket sådana här, du vet, backa runt hörnövningar och så de testar mer sådana tekniska grejer och det var jag ju jävla dålig på.
Ja, jag förstår.
Sen var Sundsvall en jävla tråkig stad också, där har jag bott i två år. Den är ju...
Pluggar du det, eller? Journalist?
Särdeles tråkig stad.
Det är min syster också.
Ja, den är lite bättre nu än när jag bodde där. Men då, där i mitten av 2000-something, 2005 eller någonting, då var den fruktansvärt tråkig. De hade en riktigt bra restaurang som hette Il Barone. Italiensk restaurang som sen fick lägga ner efter något år bara för att Sundsvallsborna tyckte det var för fancy.
Ja.
Det där är inte för oss. Nej. Det där är inte för oss. Det säger någonting.
Ja.
Sen öppnade en nattklubb som skulle vara också lite mer så här, lite finare drinkar. Den fick jag också lägga ner. Ingen vill gå dit. Alltså det var som ett, de hade ett sånt starkt hat mot att tro att man skulle vara för mer. Så att du kan ju tänka mig när jag dök upp i mina guldkortor att det var en det blev en clash of styles.
det är som hedrar dig verkligen.
Det triggade mig också.
Jag tyckte
om det. Återigen, det här med att ligga i krig med världen. Jag tror alltid när jag går in i ett rum att folk hatar mig. Så att sånt där kan bara trigga mig. Det var som när jag började med stand-up också. Då var det också så här att det var inga problem att jag sa vedervärdiga saker. För jag tänkte att de ändå skulle tycka illa om mig. Så kunde jag lika gärna dra på lite grann.
Tror du att det finns en negativ bild av dig? För det kommer en fråga. Vad tror du andra människor stör sig på? Jag glömde vem som har skrivit den bara.
Ja,
vad tror du andra människor stör sig på?
Kanske.
Nej, inte alls.
Nej, jag vet inte.
Jag kände mig anklagad. Det var konstigt. Det hade jag kunnat ha som stående fråga. Men det har jag inte.
Andra människor stör sig på hos mig?
Ja.
Jag tror kanske att om man träffar mig så tror jag... Jag tror att folk brukar tycka att jag är helt okej. Jag är ganska så här, harmlös och snäll. Liksom. Men om man bara ser mig utifrån så kan jag tänka mig att jag... I alla fall om man sett mycket som jag gjort genom... Men jag kanske framstår som lite dryg och arrogant. Så det. Alltså, inte så här in person. Men om man bara ser mig flasha förbi i någon sketch eller något.
Ja, jag fattar. Ja, inte så...
Men nu är jag väldigt varm och nästan för ödmjuk. Alltså, för charmig.
Ja, det...
Eller du säger inte det, men jag ser i din blick att det är det du tänker.
Jimmy Söderqvist var det som har skrivit den. Nu ser jag den. Och Sofie Hallgren undrar bästa svordom.
Fuck. Jag tycker fuck är ett härligt ord.
Mm.
Både i både sexuellt och i som svordom.
Alltså ett fuck.
Nej, men fuck. Att man kan säga fuck.
Ja. Ah.
Fuck.
Ja, just det.
Ah, fuck.
Nice.
Jag vet inte. Jag brukar aldrig säga det i sexuella sammanhang. Men som svordom brukar jag säga det.
Huh?
Fuck. Jag tycker den får mig också känna mig som att jag är en man av världen.
Mm.
Som att jag går på New Yorks gator och precis liksom, förlorat en investering eller någonting.
Ja, just det.
Fuck.
Ja, du...
Tack.
Marcus Wäterleinen undrar vem som är Sveriges mest underskattade komiker.
Ah. Ja, bra. Dominik Hänsel.
Ja.
Utan tvekan. Mm. Dominik Hänsel är en av Sveriges bästa komiker. Men han har hållit på ganska länge. Han har ju haft en karriär också som skådis innan och liksom gjort mycket grejer. Så att han är inte alltid sedd som ståuppare, men han är en av Sveriges bästa ståuppare. Och en av Sveriges roligaste personer. Och han borde ha liksom ett tv-program eller ett radioprogram eller en... Alla de här Instagram-grejerna han gör, eller hans Twitter. Jag älskar Dominik och han är ett geni, ett komiskt geni i mångt och mycket. Så att det är utan tvekan Dominik.
Ja, jättebra. Jag tycker också att han är Sveriges mest underskattade matbloggare. Han Instagram-stories när han lagar grov mat. Ja. Sist då, Plynnis som undrar vad du känner för Felicia Jackson.
Vem är nu Felicia? Nej, jag skojar bara. Jag tycker Felicia... Jag vet mycket väl vem Felicia Jackson är. Jag tycker hon är härlig. Jag kommer ihåg att hon skrev till mig någon gång på Twitter att hon tyckte något var roligt som jag hade gjort. Och sådana människor är jag väldigt svag för. Även Anna Bok någon gång. Jag hade säkert dragit skämt om Anna Bok. Och sen någon gång kom hon fram och ville ha en bild. Och efter det försvarar jag Anna Bok till döden alltså.
Så gör det!
Om folk säger något taskigt om Anna Bok, då får de med mig att göra. Ja, jag har väldigt svag självkänsla på det sättet.
Asså.
Om folk någon gång ger mig en komplimang, då är jag deras för evigt.
Ja.
Men sen tycker jag Felicia Jackson är en rolig komiker och bra i poddsammanhang och sådär. Hon är också... hon är vass, va?
Ja,
hon
gud,
känns som att hon kan liksom hugga sådär. Mm. Så man får tänka på vad man säger, så hon inte bara hånar den.
Ja, där vill man inte hamna.
Nej, verkligen.
På den shitlisten. Nej. Vill du vid tillfälle fråga Anna Bok varför hon har blockat mig? Om ni kommer överens.
Ja, vet du vad? Har hon blockat dig så har du antagligen gjort något för
jag
jävligt.
Jag vet, vi har glömt. Ja, det är det. Om hon vet så här.
Du ska ge fan i henne, Robin.
Ja, jag backar. Vi har blivit kompisar.
Ja, det är så här det går till, att du beslutar. Ja, jag har inget säga till om.
Nej,
vad kul. Nu är vi kompisar.
Ja.
Jag har alltid beundrat ditt härliga hårsvall. Och du ser ut som en man av världen. Som att du har en båt i varje hamn.
Ja.
Och nu är vi kompisar. Vad mysigt, vad kul.
Kajplatskingen har du här. Otroligt trevligt. Jag respekterar att du är... hur du nu uttryckte det. Att du är liksom lite... att du har få vänner och att du är, kanske inte är den lättaste att mingla upp i badmintonbrygga eller något sånt där.
Nej.
Jag ska göra mitt bästa.
Ja, vad kul. Ja. Vad kommer bli vår första aktivitet ihop? Ja... Tänk om du var så aggressiv och sa att vi var vänner så... Tänk
ja,
om
det borde man ju haft.
Jag gillar innebandy, gillar du innebandy?
Älskar innebandy.
Ja, då...
Älskar att gå från innebandy till gängkriminalitet.
Det är en jävla kliv.
Naturliga följden.
Ja.
De har ju det gemensamt att man jumpar brallor.
Ja, jag vet. Det var så jag såg mig själv. Först med en klubba och såna pumabyxor. Ja. Och sen bara slängde jag klubban åt sidan och tog upp en planka. Så jag har något.
Tada! Extreme makeover. Vill du göra reklam för något?
Ja, ni kan gå in och köpa biljetter till min slutsålda turné Scener ut äktenskap. Det är alltså helt slutsålt. Gå in och försök köpa biljetter då, så får ni gärna skriva. Finns det några biljetter kvar? Nej, tyvärr inte. Sen kan ni följa mig på sociala medier eller lyssna på min podcast Freak Show som jag har med Sveriges muntraste komiker Jakob Ökvist. Varje vecka så dissekerar vi nöjesbranschen på ett ibland ganska kul sätt. Freak Show finns där podcasts finns.
Ja, jättebra. Jag tycker om den. Mm. Tycker om dig. Mm. Tack för idag. Tack för att du tog tid.
Tack Robin.
Hej då.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.